Vad kul att få vara här. Nu har ju Ulf presenterat mig lite grann, men jag får rätta han lite där, för jag undervisar engelska och franska. Ja, du sa engelska och svenska, men det var en liten detalj bara. Så till vardags så står jag i ett klassrum med ibland 15 olika nationaliteter, och det tycker jag är helt fantastiskt. Jag ser att vi är flera nationaliteter här idag också. Jättekul. För att presentera mig lite mer så kan jag tillägga att jag är ensamstående mamma till 2 tonåringar. Och det är ju en utmaning och en stor glädje. Och ni som har tonåringar, ni vet hur det är. Ibland så är man ju världens bästa. Ibland så är man som en stenåldersmänniska. Eller hur? Tycker de. Och ibland så är man världens bästa mamma. För då behöver de pengar. Ja. Så är det. Jag tillhör också en väldigt liten församling, en liten landsortsförsamling på 30 medlemmar där jag är en av ledarna. Vi har ingen pastor, ingen anställd. Så jag brukar säga att jag får göra allt från att skura toaletterna till att predika. Men det är ett fantastiskt arbete och vi har tro för att vi ska bli flera. Mm. Det är kul att få vara här i Karlskrona. Jag har ju min kusin Anna och hennes man Peter Stolpestad här. Och jag bor ju långt uppe i Hälsingland, så det är inte så ofta vi träffas. Och i natt har vi fått sova hos Anna och Peter, och vi fick en härlig frukost här på morgon. Och jag kan ge ett litet tips. Om ni har svårt att vakna på morgnarna, då kan ni ta eran kopp kaffe och så kan ni prova att ha salt istället för socker. För det provade jag i april i morse. Och hon vaknade så snabbt, kan jag lova. Eller hur, April? Ja. Skämt åsido. Mitt ämne är ju ett ämne som berör. Min berättelse är en berättelse som berör. Och jag brukar säga när jag är ute och talar att det är skönt att få gråta lite ibland. Jag sa det till Anna att jag har alltid vattenfast mascara när jag går till kyrkan. För jag gråter ofta i kyrkan. Jag tror att vi har ett behov av att släppa på trycket ibland. Om du känner att du blir berörd av min berättelse, så behöver du inte känna dig besvärad på något sätt. För jag tror att vi behöver det ibland, att få släppa på trycket. Och kanske finns det människor här som kan relatera till det jag har gått igenom. Och låt dig få bli berörd. Det gör ingenting. Idag är jag en hel människa. Idag är jag hel. För att Gud har gjort mig hel. Idag mår jag väldigt bra. För att Gud har gjort en ny väg åt mig. Men det har inte alltid varit så. Jag gifte mig väldigt ung. Jag var 19 år när jag gifte mig. Jag skulle fylla 20 den sommaren. Eller den vintern. Sommaren 2009 så började jag fundera över mitt äktenskap. Vi hade då varit gifta i 19 år. Jag är 42 år gammal, jag brukar säga det, så slipper ni sitta och räkna på fingrarna. Så. För det gör jag alltid när jag sitter och lyssnar på någon. Men vi hade varit gifta i 19 år. Och jag kände att någonting är inte som det ska vara. Och jag bad till Gud och sa att nu får du visa mig. Vad är det som inte stämmer här? Och då rullades en historia upp. Där det visade sig att min man hade träffat en annan kvinna bakom min rygg. Levt dubbelliv under några månader. Haft en relation med henne. Och jag hade inte anat någonting. Jag hade inte misstänkt någonting. Så mitt liv kraschade så totalt. Det var som en total chockupplevelse. Han lämnade mig och våra barn som då var 12 och 14 år. Jag har en son och en dotter. Han flyttade 40 mil ifrån oss. Han lämnade mig med hus och trädgård. Jag brukar säga att ett 19-årigt äktenskap tog slut på 3 veckor. Det var ungefär så det gick till. Jag hamnade i djup förtvivlan. så djupt man bara kan komma. För det var en sån chockupplevelse. Och jag hade blivit så kränkt. Jag sa till Gud att det var som att mitt liv var som kraschade bitar, som var utströdda på marken. Jag sa, Gud, hur ska det här bli helt igen? Hur ska jag kunna gå vidare i livet? Men jag har alltid trott på Gud hela mitt liv. Och jag har alltid trott att han bär genom allt. Och vet ni att det gjorde han? Gud gav mig kraft för varje dag. Och jag hade min familj, jag hade mina vänner som slöt upp kring mig och barnen. Och vi fick en väldigt mycket hjälp och omsorg. Jag fick lära mig att gå igen, kan man säga. Jag fick börja om från början. Jag fick lära mig att hantera vardagen. Och i början så tänkte jag tar en dag i taget. Men dagarna gick och veckorna gick och månaderna gick. Och jag klarade av att arbeta. Jag klarade av vardagen. Och jag kände att ja, jag går vidare. Men det var en sak som blev kvar i mig. Och det var att jag verkligen hatade honom för det han hade gjort. Kristen som jag är, så var jag så fylld av vrede och hat och besvikelse. Och det där, det malde ju inuti mig. Det tärde på mig. Jag ville inte känna så, men jag gjorde det. Man är ju bara människa i en sån här situation. Det här gjorde att jag kom till en punkt där jag sa till Gud, Gud, du måste hjälpa mig att förlåta. Jag kan inte må så här längre. För jag såg någonstans att de här känslorna, de drar ju bara ner mig. Det är jag som mår dåligt av att gå runt och hata. Det är jag som mår dåligt av att gå runt och bära på det här. Jag började be till Gud och sa, Gud, hjälp mig att förlåta. Hjälp mig att förlåta. Men samtidigt som jag bad den där bönen så tänkte jag, hur ska jag kunna förlåta honom när jag är så arg och när jag bara hatar honom? Ja, Gud, hjälp mig förlåta. Hur ska jag kunna förlåta? Gud, hjälp mig förlåta. Hur ska jag kunna förlåta? Och det var som en konflikt. Och jag tänkte någonstans att Gud skulle liksom bara komma ner och göra miraklet. Tills jag fick kontakt med en man som heter Simon Ådahl, som kanske är bekant för en del av er. Han åker runt och sjunger och talar i kyrkor. Han skrev så här: Marita, förlåtelse är ett val. Det har ingenting med dina känslor att göra. De där orden, de blev livsförvandlande för mig. För när jag läste det där mejlet som han skrev, då förstod jag att jag måste bestämma mig för att förlåta. Jag kan inte gå efter hur jag känner, för då kommer jag aldrig kunna förlåta. Jag måste göra ett val. Och han skrev också att det handlar om din relation till Gud. Att lyda Gud. Och ni vet det här bibelordet som står i Matteus. I Matteus 5:44. Ett bibelord som jag hade läst många gånger. Där det står, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Och jag hade tänkt många gånger, jag tänkt, åh vilket fint ord, åh vad Jesus är bra. Men nu gällde det mig helt plötsligt. Nu var det jag som skulle be för min ovän. Och då var det inte lika lätt, kan jag säga. För han skrev att du måste börja be för honom, skrev Simon. Du ska börja välsigna din man som har sårat dig. Och först så vart jag arg. Jag tänkte, varför ska jag göra det? Ska jag välsigna han som har sårat mig, som har kränkt mig så djupt? Jag ville inte. Men samtidigt så förstod jag att varför har Jesus skrivit så här? För att han menar det. Finns liksom inga genvägar. Så jag kom till en punkt där jag tänkte, ja, Marita, du har ingen annan väg att gå. Det finns inga genvägar. Så jag sa till Gud, jag väljer att förlåta. Jag gör det valet. Fast det är jättesvårt. Och där började en process där jag började att be för honom. Jag bad för hans nya kvinna. Jag började tala ut välsignelser över dem varje morgon. Och ni vet, när man är i den här situationen, hela ens varelse säger nej, jag vill inte. För han är inte värd det. Men jag gjorde det ändå, för jag visste att jag var tvungen att göra det. Och allt eftersom dagarna gick, allt eftersom jag talade ut de här välsignelserna, så från att det bara hade varit tomma ord liksom, i mitt huvud som jag talade ut i lydnad, så började det här landa i mitt hjärta. Gud började läka mig. Jag kan säga att redan efter några dagar så upplevde jag hur det värsta hatet hade brytits av. Hur Gud tog bort den här smärtan. Och allt eftersom veckorna gick så bara förstärktes den här känslan av att jag blev hel. Och jag uppskattar att det tog mellan 5 till 6 veckor till att jag var helt helad inombords. Det var som att Gud hade ställt mig i sin dusch och bara duschat bort det här hatet, vreden, sorgen. Jag kan inte förklara det med annat än att det var ett Guds mirakel. Men det jag har förstått, det var att jag var tvungen att ta första steget. Ni vet att ibland så ber vi Gud om saker som vi själva ska göra. Har ni tänkt på det? Ibland så är vi i situationer och vi säger Gud, lös det här. Men vi vill inte se våran egen del i det. För att det kanske gör för ont eller det är för svårt. Men jag tror att ganska ofta så behöver vi fråga Gud, vad kan jag göra? För Gud gör inte våld på våran vilja. Vi har vår vilja och vi måste själv bestämma oss. Ibland så tror jag att människor som lever i svåra situationer, som fastnar i sorg, inte gör det här valet, bestämmer sig för att stänga en dörr som jag själv kan stänga. Jag tror att Gud säger att om du gör din del, då gör jag min del. När jag gjorde det jag kunde göra, jag kunde bestämma mig för att förlåta, då började Gud att läka mig. Och när vi läser i Matteus 6 och vers 12 så säger Jesus i bönen Fader vår. Så säger han, och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter de som står i skuld till oss. Det är det han vill att vi ska be. Och det finns liksom inga, alltså det är bara raka ord. Han förväntar sig att vi ska förlåta, eller hur? Det finns inget mellanting där. Utan Gud begär det av oss. Och då är det så viktigt att vi lyder. Och jag har ju förstått varför Jesus säger det. För när jag förlät, då blev jag fri. När jag förlät, då blev jag hel. Och man kan tänka sig att han är inte värd att förlåtas. Han är inte värd det. För att han har kränkt mig så djupt. Men jag har förstått att förlåtelse handlar om för min egen skull. Jag förlåter egentligen inte för hans skull. Även om jag tror att han också blev välsignad av det. Men jag förlåter för min egen skull. Ett annat bibelord som handlar om förlåtelse är ju Matteus 6 och 14. Och det är ju fortsättningen på efter Fader vår. Där Gud faktiskt säger att om vi inte förlåter andra människor så kan inte han förlåta oss. Och det är ju väldigt allvarligt. Så det är ytterligare en anledning till att verkligen försöka och förlåta. Efter att det här hade hänt, att jag verkligen kände att jag hade förlåtit honom, så ringde jag upp honom och så sa jag det. Jag vill bara att du ska veta att jag har förlåtit dig. För jag kände att jag var tvungen att göra det. Och jag kan säga att det blev väldigt tyst i telefonluren. Han hade väl förväntat sig få en utskällning eller någonting. Och jag hörde hur hans röst stockades och han fick svårt att prata. Det blev ett väldigt kort samtal. Men jag kände verkligen Guds närvaro efter det samtalet. Det var som att jag verkligen bara hade släppt den där bördan. Några veckor senare så träffades vi på grund av att en äldre släkting till honom hade gått bort. Och jag kände att jag ville gå på begravningen. Och då När vi möttes där, från att tidigare ha känt bara som vrede varje gång jag såg honom. Alltså tidigare, de få gånger vi hade mötts efter att han hade flyttat. Så var jag så arg på honom. Jag ville bara flyga på honom. Vet, och alltså slå han på käften på ren svenska. Så får man inte säga i kyrkan, men ja. Det var så jag kände tidigare. Och nu möts vi i kyrkan på begravningen. Och jag känner bara frid. Jag känner bara frid. Jag bara kände, ja. Jag är helad. Det finns ingen smärta kvar. Jag har stängt den där dörren nu. Gud har stängt den. Och där kunde jag sitta. Det ville sig så illa eller så väl, jag vet inte vilket. Att vi hamnade precis bredvid varandra vid fikat efter begravningen. Och där kunde jag sitta bredvid mannen som hade kränkt mig så djupt. Och föra ett normalt samtal. Jag kände mig bara lugn. Jag kände bara frid. Och jag tror att han var mer besvärad än vad jag var. Men vet ni att när Gud gör någonting, då gör han det till 100%. Ibland möter jag människor som säger att jo, men jag har förlåtit. Men han gjorde ju så här och så kommer historien upp. Jag skulle vilja säga att om du har förlåtit, då har du inget behov av att berätta längre om hur den personen sårade dig. Om du har förlåtit, om Gud har läkt dig, då gör det inte ont längre. När Gud läker så gör han det till 100%. Det är som att ha ett sår som läker och du har ärret kvar. Och du kan ta på det där ärret utan att det gör ont. Jag skulle vilja tala till dig särskilt som kanske känner att du har förlåtit, men det fortfarande gör ont. Jag skulle vilja uppmana dig att gå vidare i den processen. För då tror jag inte att du är läkt till 100%. Jag vill också säga att Gud finns där och hjälper oss. Vi är inte ensamma i de här situationerna. Jag hade inte kunnat gjort det här utan Guds hjälp. Men när vi bestämmer oss för att börja välsigna istället för att förbanna, då är Gud där direkt och stöttar upp oss. Och ger oss kraft för varje dag att tala ut de här orden. Ni vet att ord har kraft. Ord har kraft. Därför har det betydelse att vi talar ut det högt. För att det du säger påverkar inte bara människor runt omkring dig utan också dig själv. Eller hur? Mm. Jag har också tänkt på en annan aspekt av det här med förlåtelse. Och det är att förlåta sig själv. Det är inte alltid lika lätt. Jag tror att det är lätt att bära på skuld. Jag tänker på den berättelsen om den förlorade sonen. Den förlorade sonen, han gick till sin pappa och sa, kan jag få ut min del av arvet? Och sen drog han iväg och levde i sus och dus. Och så blev han utan pengar och blev tvungen att ta jobb hos en svinvaktare. Och han var så hungrig så han ville till och med äta svinmaten. Och så tänkte han sådär, kan jag gå hem till pappa? Men han skämdes, han kände sig så dålig. Så misslyckad. Och vad händer när han kommer tillbaka till pappa? Hur blir han bemött? Med öppna armar. Välkommen hem. Välkommen hem. Vet du att det är så Gud ser på oss? Det är så lätt att hamna i skuld och känna att jag duger inte. Jag har misslyckats, jag har gjort fel. Men vet att Gud är aldrig den som dömer dig. Jag ska läsa några verser från Saltaren. I psalm 103. Psalm 103 från vers 8 står det så här. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över de som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Han handlar inte med oss efter våra synder. Det är bra, eller hur? Vad skönt. Skönt att veta. För vi misslyckas ju hela tiden. Och vi får be om förlåtelse. Han lönar oss inte efter våra missgärningar. Vilka befriande ord. Vet att du behöver inte bära på skuld. För att Gud frikänner oss. Så fort du ber om förlåtelse till Gud så är du förlåten. Och det är så lätt att känna sig anklagad. Det är så lätt att känna att jag duger inte. För att jag har gjort det här och det här. Men Gud, han förlåter oss. Han är den där fadern som står där med öppna armar och säger välkommen hem. Han säger inte, aha, vad har du gjort nu då? Har du gjort slut på hela arvet? Har du varit ute och hållit på och levt i sus och dus och festat runt och haft en massa olika kvinnor? Och ja, det var ju inte bra. Den här fadern, han sa inte ett ord om vad sonen hade gjort. Han nämnde det inte ens. Han sa välkommen hem. Och jag vet inte om det är bara jag som brottas med de här frågorna. Men jag tror att det finns en tendens att vi har så lätt att anklaga oss själva. Att vi känner att jag duger inte, jag har misslyckats. Men om Gud säger att du är förlåten, då är du förlåten. Och ni vet att ibland så händer det väldigt mycket i våra tankar. Jag brukar säga så här, du är inte allt du tänker. Jag är inte allt jag tänker. Med det menar jag att det finns tankar som kommer som jag borde säga nej till. Om jag tänker så här, vad värdelös jag är. Vad dålig jag är, vad misslyckad jag är. Då är det tankar som jag ska säga nej till. För då behöver vi gå till Guds ord och titta, vad säger Gud om mig? Han säger att jag är värdefull. Att jag är underbart skapad, står det i psalm 139. Och det är det vi måste lita på. Det är Guds ord som vi ska följa, som vi ska tro på. Jag tror att vi är många som behöver lära oss att sätta stopp för vissa tankar. Och det här är någonting som jag har fått använt mig mycket av i det jag har gått igenom. Att inte tänka nedvärderande om sig själv. För att det finns alltid någon som vill anklaga oss. Det vet vi. Guds ord säger att djävulen, han är anklagare. Han är vår åklagare. Som hela tiden vill anklaga oss. Och då måste vi sätta upp ett beskydd. Nej. Det där är inte Guds ord. Det där är inte vad Gud säger att jag är. Jag tar inte emot de tankarna. Nej, nu går jag till Guds ord och så läser jag om vad Gud säger att jag är. Att jag är värdefull. Att jag duger som jag är. Att jag är en dyrbar diamant. När livet rämnar, då händer det någonting med oss. I den där sprickan som blev i mitt liv. Ja, det var som ett gap. Men den där stora sprickan, det är som att Gud har fyllt upp den och gjort mig hel. Allt det som jag brast i, allt det där som gick sönder, där kom Gud och läkte. Och det som hände i mitt liv, det var att jag började söka Gud på ett helt nytt sätt. Jag har levt tillsammans med Gud i så många år. Men ni vet, när livet kraschar så totalt, då har man ingenting kvar. Man har bara Gud kvar. Och i den här processen så blev Gud så stor för mig. För jag förstod att han är en Gud av mirakler. Att han kunde hela mig på det här sättet. Och jag började längta så efter Gud. Och de tre sista åren har det hänt så otroligt mycket i mitt liv. Det har fått sett hur Gud verkligen har lett mig. Och det har också sökt honom och givit honom mycket mera tid. Det har förstått att han är det som betyder absolut mest i mitt liv. Och det som hände nu i sommar, det var att jag fick möjlighet att åka till Tanzania. Jag ska dra det lite kort. Under den här våren så har min hunger, min längtan efter Gud har bara ökat. Jag fick sån längtan efter Gud och jag har legat hemma och ropat till Gud och sagt att jag vill se dig på riktigt. Jag vill ha det här livet. Det som du säger att jag ska kunna göra, det vill jag göra. Jag tror inte att det bara är tomma teorier. När Jesus säger att vi ska kunna lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. När han säger gå ut och berätta om mig, då ska vi kunna göra det. Jag har tigit i nästan 40 år. Det känns som att mitt kristna liv har inte bärt någon frukt. Och det har varit en frustration. Men under den här våren så har jag legat på mitt rum och har ropat till Gud. Ge mig det här livet. Visa mig vem du är. Och vet ni vad som händer när vi hungrar? När vi blir ärliga i våran längtan. Det är inte så att Gud liksom, oj oj oj, hon är lite för hungrig. Då är det lite lugnt där nu. Det är precis tvärtom. Gud blir attraherad. För det står att hans ögon överför hela jorden. Han söker efter människor som har sina hjärtan vända till honom. Och jag kom i kontakt med en församling som heter Mission SOS i Stockholm. Som gör festivaler för att nå onådda folkgrupper. De gör alltså möteskonferenser. Och jag blev bekant med några i församlingen, en man som hette Santos. Han sa, ska inte du följa med till Tanzania i sommar, sa han. Vi ska dit, vi ska till Tanga, en stad vid kusten. Och när han säger det så kände jag bara, ja, jag vill med. För jag vet att på de här konferenserna sker det så otroligt mycket. Människor blir frälsta, helade, förvandlade. Och det var ju det jag hade bett om. Men jag sa till Santos, jag vill verkligen med. Men jag har inga pengar. Och det skulle kosta 12 800 kronor. Och jag åkte hem och jag bad. Och jag ropade till Gud och jag sa att jag ska dit. Ge mig pengarna. Alltså det är inte normalt att göra så. Å andra sidan har jag aldrig sagt att jag är normal heller. Alltså jag fick en sån längtan. Jag ville dit. Och jag har ju en bakgrund som missionärsbarn. Så att Afrika är verkligen i mitt hjärta. Och jag bad. Och jag gick in på deras internetsida. Och jag fyllde i en ansökan. Eller en anmälan. Där man skulle berätta kort om sig själv. Och jag skrev vem jag var. Och så avslutade jag det där meddelandet med att jag har bara ett litet problem. Jag har inga pengar. Men jag tror att Gud ska ge mig pengar. Och så skickade jag iväg det där. Och så tänkte jag, Marita, du är ju knäpp. Så där kan man ju inte göra. De kommer ju avfärda dig direkt. Men det gjorde de inte. Utan det de gjorde, det här var i mars och resan var i juli. Så jag tänkte att ja, men Gud kommer att ge mig pengar. Och om jag berättar för mina vänner så kanske någon ger mig en tusenlapp här och någon tusenlapp där. Och så började jag genast liksom att jag själv skulle lösa det här fast jag hade bett till Gud om pengar. Ja, men då var det så här att då skriver de, vi behöver dina pengar om 3 dagar. Och jag bara nej. Nej, förtvivlan. Så då återigen, in i mitt sovrum. Jag låg där på golvet och grät. Och sa, Gud, du vet att jag ska till Tanzania. Jag ska till Tanga och predika om Jesus. Nu får du lösa det här. Jag var liksom nästan arg på Gud. Får man vara det? Och där jag ligger på golvet så kommer ett namn upp i mitt huvud. Jag tänkte, den här personen kan låna mig de här pengarna så länge. Så jag skickar iväg ett sms, får ett ja, betalar in pengarna. Men tänker samtidigt att ja, men Gud skulle ge mig det här. Det skulle inte vara ett lån. Liksom. Och så går det en dag till. Och så kommer det här smset. Jag upplever att du ska få de här pengarna. Det är inget lån. Gud är suverän. Gud är suverän alltså. Ibland så behöver vi behandla i tro. Jag har tänkt mycket på det där i tro. Hur kommer det sig att jag fick tro för det där? Jag fick verkligen tro för att Gud skulle ge mig de här pengarna. Nu kommer jag in på ett litet annat spår som jag känner att jag ska ta upp. Det sitter så mycket tro här inne. Oj, vad mycket tro ni har. Men jag tror att tron behöver aktiveras. Tron behöver sättas i handling. I första Korintherbrevet, kapitel 1. Jag vet inte om jag gav rätt ord på... Nej, jag läser det här. Jag skrev fel kapitel. Första Korintherbrevet, kapitel 1 och vers 26. Nej, nu är jag på fel ord, ursäkta. Nu ska vi se. Vi ska till Jakobs brev 2 ska vi till. Som handlar om tro. Jakobs brev 2 och 15. Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Jag ska också läsa vers 21 och 22. Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar. Att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Jag har läst det här bibelordet många gånger. Och jag har känt mig fördömd. För jag har tänkt så här att det händer ingenting i mitt kristna liv. Jag ser inga människoliv bli förvandlade där jag går fram. Så då har jag tänkt att jag har ingen tro för jag har inga gärningar. Men på senare tid så har Gud givit mig en ny uppenbarelse över det här ordet. Och jag börjar tolka det så här, att tro det är att handla. Tro är gärningar, tro är handling. Och när jag börjar handla, då aktiveras min tro. Hänger ni med? Det står så här om Abraham. Att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Att vi kan sitta med en massa tro, men vi vågar inte handla på tron. Vi vågar inte göra någonting. Jag har varit en fegis i 40 år. Men jag har sagt till Gud att nu är det slut på det. Nu är det nog. Med att skydda mig själv och min prestige. Jag har börjat berätta om Gud bland mina kollegor. Och en har blivit frälst. Jag börjar be för sjuka. Och folk blir helade. För att jag har bestämt mig för att kliva ur båten. Jag tänker inte sitta där och paddla längre. För att jag vet att Gud har kallat mig till något mycket större. Som står här. Att jag ska få leda människor till frälsning. Att jag ska få be för människor och se dem bli förvandlade. Det är det Gud säger om oss som tror. Och jag tror att troen är som att ha ett kontokort. Ni vet, när man får nya kontokort så behöver man aktivera dem för att kunna använda dem. Förr var det så i alla fall. Och du kan ju ha ett kontokort och så kan du ha 30 000 på ditt konto. Men så länge du inte aktiverar det så kan du inte ta ut några pengar. Tro det är att börja handla. Att börja våga gå på vattnet. Och nu menar jag att göra det väldigt enkelt och väldigt naturligt. Jag är en väldigt enkel person. Jag är ingen speciell. Jag har massor av svagheter. Vi skulle bara veta. Alltså Gud vill använda oss varenda en. Att våga bjuda in grannen på kaffe och säga, du vet du, Jesus älskar dig. Vet du vad Jesus betyder för mig? Så berättar du. Ärligt. Alltså vi behöver inte bli några överandliga, konstiga människor. Utgå från där du är. Vad den du är. För att Gud vill använda dig precis som du är. Och en del av oss behöver lägga bort skulden för att komma dit. En del av oss behöver säga nej, jag är inte misslyckad. Jag duger. Gud vill använda mig precis som jag är. Gud väntar på att vi ska kliva ur båten. För det som händer när vi vågar göra det, det är där, han är där och backar upp direkt. Jag lovar dig. Jag lovar dig. Och du vet, om du börjar säga till din kollega, ja men du, jag kan be för det där problemet som du har. Vet du vad som händer med dig då? Då känner du så här, och nu måste jag verkligen liksom att han eller hon får se att Gud fungerar. Och då kliver du in och tar ett andligt ansvar. Och det gör att du kanske börjar be på ett helt nytt sätt. Du ber varje dag för den här saken. Och då växer du också som person. Och man behöver inte kunna svara på alla frågor. Ibland när mina kollegor frågar om Bibeln och så säger jag, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag kan inte det där. Ja, men du är ju kristen, säger jag. Ja, men jag vet att Jesus lever och han är underbar. Och det räcker för mig. Alltså, släpp självprestigen. Var den du är, var ärlig. För människor verkar de inte ärliga. Jag ska gå tillbaka till Tanzania. Jag känner att tiden går här. I alla fall det som hände i Tanzania. Ja, det var som att kliva in på Bibelns tid. Jag fick kliva in i en atmosfär av så mycket tro. De här människorna som jag fick samarbeta med, många av dem hade varit ute på sådana här festivaler. Och vi fick be för människor till frälsning, till helande. Och människor blev helade. Jag har aldrig varit med om det här förut. Jag kommer ihåg särskilt en kvinna. En äldre kvinna. Hon hade ont i sin axel. Då bad vi för axeln. Det här var mitt ute på gatan. Och då blev axeln bra. Och då hade hon ont i ryggen. Och då tog vi ryggen. Och då blev ryggen bra. Hon hade ont i benen. Hade problem att röra knäna. Och då bad vi för dem. Och då blev hon helad i knäna också. Och jag var så jublande glad. Och så säger tolken, för vi hade tolkar med oss. Hon är blind på ett öga också. Och då kände jag så här, wow. Nu ska vi öppna blinda ögon. Precis som Jesus gjorde. För jag var så fylld av tro, för jag hade redan sett 3 mirakler. Och jag la mitt finger på hennes blinda öga. Och jag sa, i Jesu namn, öppna upp. Och när jag tar bort mitt finger, då har hon synen. Amen. Vilken Jesus vi har. Va? Jag fick gå i det här i 10 dagar. Jag säger att det var det häftigaste jag var med om näst efter att föda mina barn, tror jag. Jag kände att jag ville inte åka hem. För jag var så rädd att jag skulle hamna i den här otron som jag hade haft tidigare. Men jag kände, nej Jesus, du är samma person i Afrika som du är i Sverige. Så det första jag gjorde, det var att jag började be för folk när jag kom hem. Jag bad för min mamma som hade knölar på fötterna så här på sidan. Hon kallade det för kärringknölar. Och de försvann. Och sen har jag bara fortsatt. Och det sker under. Och vi var i Broby igår kväll, jag och April. Och där var en kvinna med deformerade tår som blev helad. April kände hur hennes tår rörde sig under hennes fingrar. Hon själv började ropa rakt ut när tårna rätades ut. Och vet ni vad som är så fantastiskt? Det handlar inte om mig. Det handlar inte om vem jag är. Det handlar om vem Jesus är. Att han kan använda oss varenda en på det här sättet. Om vi vill det. Om vi längtar efter mer så får vi mer. Så är det. Så är det. Ska försöka knyta ihop den här säcken. Vi kommer att förbön här senare. I slutet av gudstjänsten. Du vet att Gud, han är en övernaturlig kraft. Han är det. Och vi behöver bejaka det i våra kyrkor idag. Gud, han söker människor som vågar gå ut i tro. Och jag tror att människoliv ska bli förvandlade här idag. Jag vill gärna be för dig som känner att du behöver förlåta. Jag vill gärna be för dig som känner att du bär på skuld. Du ska bli av med din skuld idag. Jag vill gärna be för dig som har ett fysiskt besvär, sjukdom eller verk. Eller vilket behov du än har. Men sen vill jag också be för dig som har känt dig träffad av att du sitter kvar i båten och ror lite lugnt. När Gud har tänkt så mycket mer för dig. Jag vill utmana dig idag att våga ta ett steg vidare.